Jeg tror jeg aldri har hatt så tjukk lefse med meg som jeg har i dag. Men det har sin grunn i at i dag kommer det å være innom veldig, veldig, veldig mange bibelverser. Og derfor har jeg skrevet ned alle sånn at vi ikke trenger å bla og finne frem hele tiden. Så det er derfor det er en sånn bok her. Så jeg håper at det ikke skal bli, jeg har prøvd å beregne at det ikke skal bli alt for lenge. Hvis det blir for lenge, så får du gjøre som han som sovna under prestens preken og satt og sov hele preken. Og så etterpå da så kom presten og snakket med henne og sa at ja, du er så at du ikke, du fulgte ikke med helt i dag. Hva var det grunnen til det? Du satt og sov. Så sa han, ja nei, du vet, jeg prøver å følge min herres bud og han har sagt at jeg skal hvile på den syvende dag. Så det, hvis du somner, så har du Guds velsignelse da. Det som jeg har lyst til å si noe om i dag, det er egentlig et stort og det er et vanskelig tema. Derfor at tiderne har jo forandret seg. Hvis vi tenker tilbake til for 50 år siden, så regner det med, kanskje jeg tar feil, men da regner jeg med at for eksempel her på Sommerøy, så var det ikke så mye annet input du fikk av åndelig forkynnelse, annet enn det du fikk via møtene her i kirka, eller kanskje når du reiste på konferanser, eller du bestilte noen bøker. Jeg regner med at det var omtrent det som du fikk av input. Og hvis du var heldig da, så hadde en sunn og god forkynnelse, så fikk du mye godt. Men vi vet også hvis du bodde på en isolert liten plass og der det ikke var sunn forkynnelse, at det var ubibelsk og usunt, så kunne det utvikle seg litt av hvert. For det kom aldri noe annet input enn det som en fikk der som en var stasjonert hvis en ikke hadde mulighet til å reise rundt og en ikke fikk inn noe annet input. Men idag så har jo alt forandret seg. På grunn av TV og på grunn av internett så får vi jo inn så masse. Og vi får inn masse forskjellig. Og vi hører så mye forskjellig. Og vi hører ting som går på kryss og tvers om hverandre. Og idag tenker jeg, og jeg tror ikke jeg er alene om det, det er viktigere enn noen gang tidligere å spørre. Hvordan i alle dager skal vi klare å skille mellom sunn og usunn lære? Mellom bibelsk og ubibelsk forkynnelse. Hvordan skal vi klare å kjenne igjen hva som er Gud og hva som er menneskers læresetninger, eller vranglære for å si det sånn, i en tid der som det strømmer over av ulike meninger og tolkninger? Og når jeg forberedte meg til det her, så blir jeg egentlig overrasket over hvor mye Bibelen snakker om dette, og hvor lite jeg har satt meg inn i det. Og jeg ble også berørt over hvor lett det er å bli smittet av usunne trekk eller en usunn tankegang som gjør at en av og til sklir over i et spor som nei, nå har vi kommet bort fra midten av veien, nå er vi på vei ut i grøften, nå kanskje vi har ene foten i grøfta, og så må man korrigeres og komme inn på veien. Og nå er jo ikke overskrift det viktigste i en preken, men jeg sleit med, skal jeg kalle det, kjenner vi igjen ubibelsk forkynnelse? Eller skal vi kalle det, kjenner vi igjen falsk forkynnelse? Eller skal jeg kalle det, kjenner vi igjen usunn forkynnelse? Så du får velge hva du vil kalle det. Jeg skrev ubibelsk her da. Allerede i Gamle Testamentet, i Hosea 4:6, så sa Gud gjennom profeten Hosea sånn, mitt folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap. Mitt folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap. Og jeg har også vært borte, og det er sikkert du også, når en snakker om noen som har hørt noe. Ja, de hørte den og den forkynneren sa det og det. Åja, ok, tenker vi da, så spør jeg, ja, på hvilken måte begrunner han det? Med hvilke bibelsteder, hva hadde han til grunn for å kunne si det? Nei, det vet jeg ikke, men han sa det. Och så är det så lätt att vi bygger våres både tro och våres tolkning och våres hållningar på vad någon har sagt. Utan att kunna begrunda varför menar vi det? Står det i Bibeln verkligen sån? Kan vi bygga det på Guds ord? För att icke gå till grunden är det viktigt att ha kunskap. Och för vi ser på någon av de träckorna jag önskar att ta fram, så är det ju viktigt att huska på att vi må genom allt bevara en ydmyk hållning. Första Korinthierbrevet 13:9 säger att vi förstår styckevis och vi talar profetiskt styckevis. Det är ingen av oss som kan påberopa sig och kunna allt och ha det hele och fullkomna stora bilden, förstå allt och kunna vara skråsikra. Därför måste vi vara öppna för att vi kan ta fel och vi måste låta oss korrigera. Och det betyder ju också att vi måste vara försiktiga med att döma andra som ser på bibelska sannheter på en annan måte än oss. Likväl, mitt i det, så tror jag att det finns någonting som kan hjälpa oss till att skälna om läraren är sund och om den är bibelsk. Det är väldigt intressant att märka sig att det första Jesus gör när han talar om de sista tider, det är att advara mot förförelse, falska profeter och lärare. Då må det ju vara viktigt. När disciplerna spör ham, vad blir kännetecknena på Jesu igenkomst? Så svarar Jesus i Matteus 24:4, se till att ingen förer det vill. Det är det första han säger när de spör, vad blir tecknena för Jesu igenkomst? Se till att ingen förer det vill. Och lite senare säger han i samma kapitel, vers 11, många profeter ska stå fram och förföra många. Många, inte bara någon. Men många profeter ska stå fram och de ska till och med förföra många. Och i vers 24 och 25, för falske kristusar och falske profeter ska stå fram och göra stora tecken och under för att förföra själv de utvalgte om det var möjligt. Se, jag har sagt dere det på förhand. Och det hör vi om jämne mellanrum, falske kristusar, sekter som är här och där och ser det ena och det andra har skett, leder till det ena tragiska eller det andra. Men det som kanske är det viktigaste att lägga märke till här är att något av det som ska karakterisera de som förförer är att de ska göra stora tecken och under. Därför kan vi aldrig ha det som ett tecken eller ett bevis på att ting är från Gud hvis det sker tecken och under. Och det tror jag att vi ibland glömmer. Så fort det sker tecken och under, då kastar vi oss gärna på utan att checka mer ut av vad ligger bak det här. Vad står de för? Vad menar de? Vad slags teologi har de? När Paulus ska ta avsked med det äldste i Efesos i Apostlarnas gärningar 20:29-31 så säger han: för detta vet jag, efter min bortgång ska glupska ulver komma in bland dere, och de vill spre flocken. Också bland dere själv ska det stå fram män som föra falskt tale för att dra disciplerna efter sig. Vär därför våkne. Det är ju trasigt tale. Också ibland de kristna, från deras egna räcke, ska det främst vara män som är vranglärare. Och de kommer inte nödvändigtvis utifrån, men inifrån. Och Peter, han är inne på detsamma. I andra Peter 2:1-3 så säger han, först hänvisar han till det som var tidigare i Israels historia. Men det stod också fram falska profeter bland folket, slik det också ska komma falska lärare bland dere. I hemlighet ska de föra in falska lärdomar som leder till förtapelse. De ska förnekta den herre som köpte dem och föra över sig själv en brå förtapelse. Och många ska följa efter deras vägar till förtapelse, och på grund av dem ska sannhetens väg bli spottet. Med grådighet och förförande ord ska de utnyttja dere. I långa tider har domen över dem icke varit ovirksom, och deras förtapelse slumrar icke. Och Jesus säger om disse i Matteus 7:15 att disse förförarna, de kommer till dere i fåreklär. Alltså urskyldig, snilt, så mjukt och så gott, men som invändiga rovlyssna ulver. Och Judas säger det i vers 4, de har sneket sig in, obemärket. Paulus kallar dem falska apostlar, bedragerska arbetare som omskapar sig till kristna apostlar. Och vidare säger han i 2 Korinther 11:3-15, och det är inte något att undra sig över, för Satan själv omskapar sig till en lysets ängel. Därför är det inte något stort om tjänarna hans också omskapar sig till rättfärdighetens tjänare, men deras ände ska bli i samsvar med deras gärningar. Alltså det var ju kraftig kost, alla de här tingena som både Jesus och Paulus och Peter nämner. Men det står ganska mycket om det i Guds ord, att det här må vi ju vara upps på. Vi må passa på, vi må vara klara över det, vi må vara våken och inte bara svälla allt som kommer och all input som vi får från alla håll och kanter. Genom kristna dagsaviser som finns, genom kristna tv-kanaler, genom internet där vi kan fore oss dag och natt lång, dygnet runt, så må vi vara våken. Och jag måste begränsa mig på någon måte när jag skulle sätta samman någon träck. Så jag har satt samman 4 träck som jag kan vara upps på för att checka och se. Är detta usunt? Är det ubibelsk? Och det första träcket har jag skrivit. Ubibelsk eller usund förkynnelse sätter människa själv i försätet. Jesus säger det sån i Matteus 20:28. Människesönnen kom icke för att la sig tjäne, men för själv och tjäne och för att ge sitt liv som löse pengar för många. Jesus kom icke för att härske, men han kom för att tjäne. I Johannes 13 så har vi ett gott och konkret exempel på det när Jesus vaskar disciplernas fötter. Visst då jag, som är deras herre och mäster, har vasket fötterna deras, skyller också dere och vaske fötterna till varandra. Nu har jag gett dere ett exempel för att dere ska göra som jag har gjort mot dere. Och nu vet vi, det är de färreste som idag har fotvask på programmet. Men alltså bilden om att vara en tjänare. Och icke vara en som är ovanifrån, men en som sänker sig ner. En som ger av sig själv för att hjälpa, för att stötta, för att vara där för sina medmänniskor. Judas beskriver bland annat i vers 12 usunda ledare som missbrukar makt vid att utnyttja andra till egen fördel. Han säger att de tjänar bara sig själv. Och i vers 16 säger han, disse är slike som knurrar, klager och lever efter sina egna lyster. Och de talar stora och stolta ord med sin mun och smigrar folk för att få fördelar. Tänk bara på sig själv. Ezekiel, han avslörte sin samtid, så åg kan vi se vår tids falska profeter på denna måten. Ezekiel 32, 2-4. Människesön, profeter mot Israels hyrder. Profeter och säg till dem. Så säger Herren Gud till hyrden. Ve Israels hyrde, de som röktar sig själv. Är det inte flocken hyrdena skulle rökte? Dere äter fette och klär dere med ullen. Dere slaktar gödfe, men dere röktar icke flocken. Som bara grafter åt sig till sig själv, men icke har omsorg. Det beskriver ledare som sätter sig själv och människa i försäte. Men Jesus, han har ju däremot gett en helt annorledes definition på att vara en ledare. När han säger i Johannes 10:11, jag är den gode hyrde. Den gode hyrde ger sitt liv för sauerna. Norr försynnelsen mest och mer handlar om vilka fördelar jag ska få ut av det kristna livet än om vad Jesus har gjort och önskar att göra i och genom mig, då är det fara för slagsida. Det andra trecket jag önskar att ta upp är att ubibelsk eller usund förkynnelse fokuserar på pengar. Bibeln snackar utrolig mye om penger. Mye mer enn vi kanskje av og til tenker, men hvis du begynner å studere det, så sier den mye om det. Og en god indikasjon på en falsk lærer eller lærer er når den fokuserer på penger og materielle eiendeler. Og en lærer at gudfryktighet, det er en måte å oppnå økonomisk gevinst på. Og det er jo noe som du kan høre bare gjennom å slå på TV, lese noen kristne aviser, lese noen nyhetsbrev, google på internett, finner du ut at det er mange som bruker det, selv om Bibelen klart og tydelig advarer mot det. Paulus skriver til sin unge Timoteus i 1. Tim 6, versene 3-10. Hvis noen lærer annerledes og ikke holder seg til de sunne ord, vår Herre Jesu Kristi ord, og den lærer som stemmer med Guds frykt, da er han stolt og forstår ingenting. Men han har sykelig trang til stridigheter og diskusjoner om ord, og fra dette kommer misunnelse, strid, spott, onde mistanker, unyttig krangel mellom mennesker som har blitt frarøvet sannheten. De tror at Guds frykten er et middel til vinning. Slike skal du trekke deg unna, for Guds frykthet med nøysomhet er en stor vinning. For vi hadde ingenting med oss inn i denne verden. Og det er sikkert at vi ikke kan bære med oss noe ut. Og når vi har mat og klær, skal vi være tilfreds med det. Men de som ønsker å bli rike, de faller i fristelser og snarer og i mange dårlige og skadelige lyster som drukner menneskene i ødeleggelse og fortapelse. For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv med mange plager. Og Jesus sier også i Lukas 12:15, se til at dere vokter dere for grådighet. Peter han advarer mot falske lærere og sier, de har et hjerte som er opplært til grådighet i 2. Peter 2:14. Og i vers 3 i samme kapittel, med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere. Få steder, hvis du begynner å legge merke til, så maser en så mye om å gi, som i visse sammenhenger, hvor en understreker at vi skal leve av tro. Det finnes steder, det vet du, der folk bes om å gi penger for at de skal få helbredelse eller Guds velsignelse. Andre plasser må du betale for at en Herrens tjener skal be for deg. Andre forsynere har egne jetfly til millioner av kroner som de flyr rundt omkring. Og jeg har også vært på møte der kollektpreken er lenger enn den vanlige prekenen. Alt det her, det rimer fryktelig dårlig med Jesu ord om at vi har fått for intet og skal gi for intet. Og hvor annerledes er ikke Paulus når han sier i Apostlenes gjerninger 20, 33-35, «Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. Ja, dere vet selv at disse hendene har sørget både for mitt behov og for de behov de hadde som var med meg. Ved å arbeide slik har jeg på alle måter vist dere at dere må støtte de svake. Og husk Herren Jesu ord at han sa, det er saligere å gi enn å få. Og i 2. Korinterbrevet 2:17 skriver han, for vi er ikke som de mange som tilbyr Guds ord for vinningsskyld, men ut fra renhet som av Gud taler vi for Guds åsyn i Kristus. Og i 1. Tim 3:3 der han beskriver hva som trenges av de som skal ha en tjeneste som biskop eller tilsynsmann, så sier han blant annet, han må ikke være pengekjær. Og en sunn holdning til penger, det kan være basert på det som sies i 2. Korinter 9:8. Og Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs og kan ha overflod til all god gjerning. Tredje tingen, ubibelsk eller usunn forkynnelse, den fjerner omvendelsesbegrepet. Och det kan du lägga märke till hvis du hör diverse rättningar. För en viktig del av det budskapet som en man sänd av Gud bringer är kallet till att omvända sig. Komma till Gud. Om det är så det som vi säger omvända sig från sin synd eller det omvända sig för att den har kommit på sidan av det spåret som Gud hade tänkt. Komma till Gud för han är nådig och barmhärtig och kan ge liv. Profeten Mika han säger i Mika 3:8: "Men jag är fyllt av kraft vid Herrens ånd, av rätt och av makt, så jag kan förkynna Jakob hans överträdelse och Israels hans synd." Och visst du ser, så alla profeterna i det gamla testamentet, de blev sänt av Gud för att förkynna omvändelse. Och av och till så har vi lagt en så negativ klang på omvändelse. Men det är något gott med det. Gud kallar oss, vänd om, hallå, det där är inte vägen att gå. Kom, där är vägen. Vi kan bland annat läsa att profeten Jeremia säger det sån, eller Gud säger: "Jag sände också alla tjänarna mina, profeterna till dere. Ja, från tidlig morgon sände jag dem och sa: vänd nå om, vär man från sin onde väg, och bedre deras gärningar. Följ icke andra gudar för att dyrka dem." Det var Jeremia 35:15. Och när du går vidare till Nya testamentet så är också omvändelse ett fokus. Döparna Johannes sa i Matteus 3:1-2: "I de dagar så döparna Johannes fram och förkynte Judeas örken: omvänd er, för himlarnas rike är kommit när." Jesus sa i Matteus 4:17: "Från den tid begynte Jesus att förkynna och säga: omvänd er, för himlarnas rike är kommit när." Samma budskap. Peter han sa bland annat på första pinsedag i Apostlarnas gärningar 2:38: "Då stod han fram Peter till dem och sa: omvänd er." Och Apostlarnas gärningar 3:19 säger: "Därför få ett nytt sinn och vänd om." Paulus han försynte omvändelse och ställer om det från Apostlarnas gärningar 26:20: "Men jag försynte först för dem i Damaskus och i Jerusalem och över hela Judea området och så för hedningarna, att de skulle få ett nytt sinn, vände om till Gud och göra gärningar som är omvändelsen värdig." Och vände om till Gud, det handlar liksom inte bara om att ta tag i en ny idé eller en ny tanke, en livsfilosofi. Okej, det där hörtes bra ut. Det handlar om att vända sig om till Gud och börja, som Paulus sa, göra gärningar som är omvändelsen värdig. Och i tillägg så ser vi i breven till de 7 menigheterna i Johannes uppenbaring att Jesus ber flera av dem att omvända sig. Med kärlighet, en korrigering, sån som vi också hade gjort och gör mot våra barn när de är på gal väg eller de gör något som inte är bra. Vi kanske inte brukar orden, nu må du omvända dig min vän. Men vi ser ifrån till dem, korrigerar och hjälper dem på vägen. Och Gud, han kallar oss både troende och icke-troende till omvändelse när vi kommer på vägen bort från Gud. Och det gör han för att han älskar oss. Och Bibeln är mycket klar på att han icke önskar att ett enaste människa ska gå förtappt. Han står alltid där med öppna armar och visar nåde till den som kommer till ham. Men på grund av hans trofaste kärlek som vi synger om så vill han alltid kalla till omvändelse när han ser att nu håller vi på att säga ut. De falska profeterna däremot, de säger som Jeremia berättar i Jeremia 23:17, de säger: "Inte ett ont ska komma över dere, bara fortsätt." Eller som Hesekiel 13:9-11 berättar: "Min hand ska stå emot de profeterna som ser tomhet och talar lögn. De ska inte vara i mitt folksråd. De ska inte skrivas upp i boken till Israels hus. Heller icke ska de komma in i Israels land. Dere ska känna att jag är Herren Gud, för de har sannolikt lärt mitt folk vill och sagt fred, ända det icke är någon fred." Och det att vugga människor in i en falsk fred, det är ju helt förkastelig, helt förfärdelig med tanke på demmes eviga väl. Kun Jesus före till himmelen. Då spelar det ingen roll om du är döpt på den ene eller den andra måten. Om du är konfirmerad om du har gitt i kollekten, om du har gjort masse god medmenneskelig innsats som er riktige handlinger. Men disse handlingene uten et liv omvendt overgitt til Jesus frelser ingen. Fjerde og siste trekket. Ubibelsk eller usunn forkynnelse velger bort enkelte deler av Bibelen. Paulus skriver i 2. Timoteus 3, 16-17. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Det er lett å falle i grøfta at en velger ut noen favorittområder eller temaer i Bibelen. Og sånn er det. Vi har våre favorittfortellinger. Vi har ting som betyr mer for oss. Og det der kan variere fra periode til periode. I enkelte faser i livet, avhengig av hvor du er og hva du opplever, så er det ting som er sterkere for deg enn andre ting. Og det er ikke det jeg mener. Men når en velger bort, eller bevisst eller ubevisst, la være og forholde seg til enkelte deler. Det kan være fordi en ikke forstår det, eller fordi det ikke passer inn i ens egen hjemmesnekra teologi. Og da får en fort slagskide på skipet, og forkynnelsen blir fort både usunn og falsk. Og det er viktig at vi ikke bare følger med i de strømninger i tiden av hva som er populært i det teologiske, men gjør som Judas skriver om i vers 3, der han skriver at om de strider alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige. Og der tror jeg en nøkkel og en stor hjelp til oss for å holde kursen, nemlig å studere Guds ord, men også studere hvordan har troende opp gjennom historien tolket Bibelen. For det er sånn, når det kommer plutselig noen i 2017 og sier at Herren har talt til ham og gitt ham en helt ny åpenbaring som ingen har vært borte i før og ikke hørt om eller sett, da må vi være på vakt. Paulus sier til og med om en engel kommer og forsyner et annet evangelie, Galaterne 1, så skal vi ikke høre etter. Derfor vil Guds ord sammen med kirkehistorien hjelper oss å seile riktig kurs i jungelen av budskap, inntrykk vi får fra alle hold og kanter i dag. De falske lærerne og profetene trekker ut av skriften det som passer dem, slik at det tjener deres hensikter. Du vet, du kan rive ting ut av Guds ord, sånn at det passer det du mener og tror og dine egne hensikter. Galaterne 1:7 sier: «Det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.» Og 2. Peter 3:16: «Og de som er ulærde og ubefestede forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, til sin egen undergang.» Efeserne 4:14 taler om hvorfor det er så viktig med en solid bibelforankret undervisning. «For at vi ikke lenger skulle være som små barn, og bli kastet hit og dit, og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind, ved menneskers knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster.» Husker Paulus snakket om at Satan kler seg som en lysets engel, og hans tjenere kler seg som rettferdighetstjenere, for å prøve å forføre med gode ting. En sunn forkynnelse setter Jesus og medmennesker foran seg selv. Penger og rikdom, det er ikke et mål i seg selv. En sunn lære, den oppfordrer oss til å leve i en daglig omvendelse. Og en sunn forkynnelse bruker hele Guds ord. I Apostlenes gjerninger 17, 11-12 kan vi lese om menigheten i Berøya. De hørte når Paulus forkynte, de tok imot det med god vilje, men sen så står det noe helt fantastisk. De kom sammen, og de gransket i skriftene hver dag for å finne ut om det var slik. De var ikke bare sånn, ja, Paulus han har sagt at det var sånn. Sånt som ibland vi säger, ja men när hörde det? Han sa det. Ja, hur i Bibeln står det? De granskar i skrifterna hver dag, är det slik. Och jag tror, där är en av nycklarna till att vi ska gå vill, till att vi inte ska hiva oss på varje bölge som kommer, men för att vi ska stå stabilt på den tro som en gång för alla är övergitt. Det är att vi själv studerar Guds ord. Och att vi gör som det gjorde i Beröja, kommer samman som menighet och studerar Guds ord, snackar om Guds ord, delar tankar, spörsmål. För sitter du alene så är det lätt att den förstår inte allt. Vi förstår bara lite, men plötsligt kommer Britt-Janne med ett input, Oddmund med ett annat, Tordis med ett tredje och Håkon med ett fjärde. Och så får vi samman hela bilden av det och kan hålla oss på stökurs vidare. Bibeln. Må den inte bli en sån som vi bara tar tommelvers på. Låt det vara en som vi granskar, studerar, så att vi kan stå emot när vi får all världens input. Så att vi vet, nej, det där stämmer inte med Guds ord. Eller ja, amen, det där är riktigt. Här är vägen, låt oss gå på den. Amen, ska vi be.